Välkommen till Folkhögskolepodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Sjödin och Ingeberg Olafsson.
Idag träffar vi Anneli Dahlqvist som är rektor vid Bona folkhögskola och en passionerad förespråkare för användandet av AI inom folkhögskolan. Temat för dagens samtal är artificiell intelligens och folkhögskolans roll. Välkommen Anneli!
Tack så hemskt mycket!
Ja, varmt välkommen Anneli, vi är så glada att du är här och nyfikna också på ämnet som vi ska prata om idag. Och du skrev ju väldigt nyligt en debattartikel om det här ämnet, hur man kan, eller folkhögskolans ansvar för att integrera AI i undervisningen. Och min första fråga är vilka dina drivkrafter är. Vad är orsaken till att du är så passionerad att vilja utveckla AI på Bona folkhögskola?
Det har en längre bakgrund än vad det handlar om AI. Det handlar om teknisk utveckling överhuvudtaget. Och att ha en inställning till det nya som kommer. Antingen kan man tycka att det är skrämmande och hemskt och någonting som man försöker blunda för. Och då också frånsäga sig makten att påverka utvecklingen. Eller så andra sidan så tar man reda på vad som händer, bejakar utvecklingen och försöker hitta sin egen del i det. Och vad är det som passar mig och vad är det som passar min verksamhet och den visionen som vi har på folkhögskolan i det här fallet. Eller livet, eller vad det nu är.
Har det alltid varit så för dig? Har du alltid varit den typen av person som går före?
Oj, jag skulle nog aldrig säga om mig själv att jag går före. Men jag har ganska ofta hört att Anneli, det går för fort. Anneli, vi hinner inte med. Det känner jag väl igen. Att det här. Och jag tycker mig kanske har fått lite bättre tålamod. Fast egentligen så trodde jag att när jag blir äldre, därför nu är jag ju gammal som gatan, att jag skulle komma det här lugnet någon gång. Ah, nu känns det att jag blir lugnare och sådär. Och inte har så lite tålamod som jag kanske har fortfarande. Men det kommer aldrig. På något sätt blir man bara mer orädd när man blir äldre. Att nu gör jag det som jag verkligen brinner för. Tidigare kanske jag var tvungen och det måste jag ju nog också. Men tidigare mer att ta hänsyn till hela mitt liv framåt eller så där. Men nu handlar det om att ja, göra det som känns rätt och bra. Och naturligtvis där man har folk runt omkring sig som brinner för samma sak. Det är jätteviktigt.
Mm. Det känns som att nyfikenhet är en del av dig, en stor del av dig.
Så är det nog. Jag brukar säga så här när vi pratar om teknik, och nu är det jättegammalt, men jag brukar säga att om det finns ett knapp i ett rum, då måste jag trycka på den. Och sen finns det kanske andra som är fullt förståeligt som tycker om det finns en knapp och jag trycker på den och vet inte vad som händer, så är det skrämmande. Det är väl de polerna. Som man kan, men jag har nog inte låtit bli att trycka på några knappar.
Ja, men jag tänker om du är så här framåt och tycker att saker är spännande och du säger att folk säger hörru du Anneli, det går lite för fort ibland. Då tänker jag att du möter väl motstånd ibland. Och hur hanterar du då motstånd mot förändring?
Det finns flera sorters motstånd. Jag älskar motstånd som är väl artikulerat, som är väl definierad, som lägger någonting som jag inte hade sett eller som liksom vidgar mina vyer. Däremot har jag svårare för den sortens motstånd som handlar om att det där vill jag inte veta om, det där verkar hemskt, jag är rädd för det, Och därför tänker jag att det är bäst om det inte finns. Vilken förändring det nu än är. Så, och jag har kämpat ganska ofta med den här tanken att, att vi har ett sätt att på något sätt bejaka rädslan i vårt samhälle. Att vi säger att vi måste förstå folks rädsla för främlingar, eller vi måste förstå folks rädsla för den snabba förändringen och sådär. Och någonstans förstår jag ju det naturligtvis, att det är skrämmande. Men jag förstår inte att alternativet skulle vara att liksom försöka att inte se det. Eller inte försöka förstå vad är det som håller på att hända. Och istället vara slålock på öronen och ögonen och säga att nej, det här vill jag inte vara med om. Och hur jag då tacklar det motståndet är nog så att jag är ganska envis. Det ska erkännas. Men också har faktiskt haft, inte nu minst den senaste åren som jag jobbat på Borna, haft en alltid tillräckligt många som har velat vilja dra. Och liksom stiger på det där tåget som nu går snabbare och snabbare. Och står där ganska långt fram på det i det tåget och vill tillsammans. Då blir ju mitt sätt att hantera det här motståndet är att som en arbetsplats. Jag brukar säga så här att det får inte vara för lång avstånd till dem som springer fort. Och till de som inte springer alls. Eller det får egentligen inte finnas några på en arbetsplats som handlar om bildning och utbildning. Där man inte springer alls. Lite måste man lunka på i alla fall. Men det avståndet kan inte växa i en organisation som en folkhögskola. Där man ändå ska hålla ihop. Och då är det så att då blir motivationen att alla måste hjälpa till. Och då är det ju, när man väl har fått det i sin organisation, då är det bara att hitta det sättet där alla kan bidra på sitt sätt. Och sen de som springer fort kan fortfarande fortsätta med det. Därför det är ju det som då hittar allt det här nya som man kan så att säga ta vid.
Men det där är ju en väldigt intressant avvägning ur ett ledarskapsperspektiv, tänker jag. Var tyngdpunkten ligger någonstans. Hur mycket, det du är inne på, att det finns en vilja att förstå i ganska hög utsträckning kanske i det svenska samhället, inte bara på en enskild folkhögskola. Och att jag tänker att det kan bli för mycket av att man försöker förstå olika typer av rädslor också. Och att för man kan ju inte, man har ju bara en viss mängd tid på något sätt. Du som rektor har ju bara en viss mängd tid som du behöver fokusera din kraft. Så min fråga är väl egentligen hur du tänker runt det. De här som går före. Alltså skillnaden mellan de här som vill så att säga gå i en riktning och de som kanske är ganska rädda. Hur prioriterar du i ditt arbete när du jobbar med det?
Det vet jag inte, om jag ska vara ärlig. Det är någon slags intuitiv medkänsla till den som behöver hjälp och stöd eller så. Samtidigt som intuitivt, i och med att jag själv är så nyfiken, så varje gång någon, till exempel medarbetare från Borna, kommer och säger har du sett det här? Så tänds det ju ett ljus i mina ögon. Nej, visa! Men som jag säger, vi har ett ganska litet gäng, vi är 19 stycken som jobbar ihop och har så att säga länge jobbat med den inriktningen att vi har uttryckligen sagt på Borna att vi vill vara i framkant. Vi vill sluta vara digitala eftersläntare. Vi ska vara digitala ledare. Och det ger en stunds för hela gänget. Och sen är det så att olika människor, även den som kanske i början är lite lite rädd eller kritisk eller sådär, plötsligt hittar någonting som man fattar att jag är ju jättebra på det här. Jag visste bara inte det, därför jag tidigare haft en inställning att jag kanske inte är den som letar mig till nya utmaningar. Men nu har jag redan fått det. Och sen, det är flera av mina medarbetare som sagt, eller Bonas medarbetare, mina är de ju inte. Det är Bonas medarbetare som har sagt till mig att jag är ju ganska bra på det här. Jag visste inte om det. Därför jag hade inte testat. Och det är väl det som ger gas för alla. Och sen har vi också gjort så tillsammans att vi har också en kultur där vi säger att prata mindre och testa mer. Att vi inte hamnar i de här diskussionerna när någon kommer med en idé. Och så kommer alla de som inte egentligen vill ha förändring kommer att diskutera om vilka nackdelar det är med den idén och hur skulle man kunna göra annorlunda och framförallt jämföra med det gamla som man har haft, om det är bättre eller sämre. Så istället så säger vi, men vi testar. Och det är väldigt kort nu för tiden på Bona, den startsträckan, att någon har hittat någon och så säger, men vi testar. Men då måste man också vara beredd att lägga ner om det inte går bra. Alltså om man testar något, nej men det här har ju inget att ha. Men det ger också jättemycket energi när man kanske har varit den som inte är den som har sprungit fortast men har kommit med en idé och så säger kamrat, ja men vi testar. Och så visar det sig att det var en jättebra idé. Och sen fortsätter vi med det. Så ja, det är på de olika sätten. Men jag tror att jag är lite extra välsignad med en jättehärlig personal som vill väldigt mycket och är väldigt engagerad. Alltså Bonas medarbetare har alltid varit väldigt samhällsinriktade. Och en gedigen vilja att förbättra samhället. Och ge mest till dem som har fått minst. Det är nog Bona andan i ett någon slags koncentrat.
Jag tror det. Jag har hört väldigt mycket gott om er folkhögskola, så att det stämmer säkert. Och det som du ska få komma in, Ingeberg, men jag tänker en följdfråga till det där som jag är nyfiken på alltid, det är ju hur ni då hanterar misstag och misslyckanden. För att om man har den där ingången som ju inte har så mycket med AI att göra utan mer generellt när man bygger en dynamisk miljö, så tänker jag att det måste vara viktigt att det är okej att göra fel också. Hur ser det ut hos er?
Det ser ut så, det kan vara olika. Ett sätt är att sluta i tid att göra någonting som inte är bra. Alltså det kan handla i smått och stort. Det kan handla om vilka kurser vi ska ha och den sortens liksom lite större frågor. Men det kan också handla om att vi testar ett verktyg, ett digitalt verktyg eller någon applikation någonstans eller sådär. Och har en idé, jo, men det här borde kunna hjälpa till. Och sen efter ett tag så säger vi, nej det gjorde inte det. Och då lägger vi det bara åt sidan och tar någonting annat. Och på så sätt har vi nu på senare tid kunnat, i och med att vi testar ganska, först testar vi smått med några, ja, vi tar och testar lite det här. Och sen när vi tycker att ja, men det verkar funka, så ser vi, nu testar vi det lite i större skala med hela gruppen eller med alla på jobbet eller alltså alla anställda eller sådär. Och sen när vi har testat så gör vi något så kallade kanalval. Jo, men det är det här vi ska lägga till i vårat repertoar av allt det vi gör för att utveckla vad det nu kan vara. Och då på något sätt automatiskt så säger vi hej då till det som inte funkar numera. Det behöver inte vara ett misslyckande, Det kan ha varit en jättebra sak under en lång tid. Men nu funkar det inte mer. Så då måste man kunna säga, nej, då är det dags att göra någonting annat.
Mm. Ja, men min fråga här blir ju, kan du konkret nu beskriva lite kort hur ni jobbar med AI på Bona folkhögskola?
Det kan jag. Det, även fast jag inte ens försöker ha en heltäckande bild. Därför det finns jättemånga piloter som springer på sina vägar just nu. Men det som vi gör på bred front är ju att vi, både personalen och deltagare, lär sig prompta. Alltså lär sig prata med ChatGPT eller Gemini eller Copilot eller vilken AI-system det nu är. Prata med dem på så sätt att man får bra svar. Och det är väl det vi gör mest. Sen testar vi just nu att göra avatarer på personalen. Inte därför att vi ska utsätta våra deltagare för någon slags digitala lärare eller assistenter som har utbildningar eller föreläser när vi andra gör någonting annat. Men däremot så har vi deltagare med väldigt många olika språkbakgrund. Och då har vi kommit fram till att det kan vara en väldigt, väldigt bra grej att få en introduktion när man ska börja göra någonting nytt. Ett tema eller en temadag eller att vi får besök från rekryterarna från Motala kommun som vill anställa folk till sommarjobb. Båna är nämligen en fiskdamm för många som vill ha bra folk hos sig. Och då har vi liksom kommit på nu att då kan vi göra ett pratmanus och sen kan våra avatarer prata arabiska och somaliska. Och vi har testat det också och deltagarna säger att det funkar jättebra. Sen har vi diskussioner om att försöka hitta någon sån där stöd för vi som många andra har ju många personer som har till exempel svårigheter med det här att komma igång att jobba eller hålla i när man väl jobbar, ha liksom uthållighet och sådär. Och där försöker vi hitta och har också lite samarbeten kring en sån här studieassistent som kan påminna, nu är det om 10 minuter är det dags att göra det här och det här och sådana saker. Där kan vi inte säga att vi är framme så konkret att vi använder det, men vi testar det. Vi testar olika sådana. Och vi har också samarbete med ett par företag som jobbar med sådana. Där är problemet ofta då när man jobbar med företag utifrån, är att de har en väldigt fyrkantig bild av en skola. Och i deras huvud skola är nationella läroplaner, och då är det bara att skriva in det nationella läroplanet i ett AI-system och sen är det ju jättelätt att skapa kurser och skapa anpassa och sådär. Det som är våran utmaning är att vi använder ju inte den sortens innehåll. Vi skapar ju vårt innehåll själva. Och då är det lätt, då måste man nästan göra jobbet själv, därför det är alltså bilden av skola hos många i samhället som inte jobbar i skola är ganska cementerad. Hur en skola fungerar eller hur utbildning fungerar. Att det är någon som häller kunskap i någons huvud och sen testar man det genom att ställa ett antal kritiska frågor. Kan du svara på de här frågorna? Då har du fattat. Och så funkar det inte på en folkhögskola. Så det är det som är utmaningen just nu.
Hur ser du på balansen mellan de tekniska framstegen vi ser idag och förmågan att bevara folkhögskolans traditionella arbetssätt?
balansen, om jag tittar rent hela branschen, så är balansen, det finns ingen balans. Det tippar jättemycket till det traditionella arbetet på folkhögskola. Men egentligen är det så att även Bonas sätt är det traditionella sättet att jobba. I många, många diskussioner som jag har varit med på folkhögskola till exempel, även andra, så hamnar man i de här diskussionerna, vilket är bäst. Det måste ändå vara bäst att träffas i samma rum och liksom känna den här gemenskapen och sådär. Och jag säger, ja, är man ute efter det, att skapa ett digitalt möte som har alla de värdena som man har i det här fysiska mötet, det är ju helt ute. Då är man illa ute. Man kommer aldrig att få till det, tror jag. Även fast det kommer att bli doft-tv eller doft, man kan få dofter och känslor och allt sånt där, så kommer man nog aldrig få det här genuina känslan att man är i samma rum och känner varandras kroppar och andetag och sådär. Det är inte det är frågan om. Det handlar om vad är det som är möjligt att göra som inte var eller är möjligt i det analoga rummet. Det är det som är den stora frågan. Vad kan vi lägga till? På vilket sätt kan vi göra det tillgängligt för ännu flera? Hur kan vi göra det så att jag är inte så beroende av min ekonomi, min familjeförhållanden, mina eventuella funktionsvariationer som förhindrar mig kanske att delta i den sortens verksamhet som nu då kan kallas för traditionell folkhögskoleverksamhet. Men jag menar ju att någonstans innest inne är just den idén att försöka vidga. Därför det har ju aldrig varit så här inom folkhögskolans historia att man har haft ett arbetssätt. Man har ju haft tusentals olika arbetssätt och det har varierat genom åren då man har haft inspiration från olika pedagoger och psykologer och förståsigpåare. Och då menar jag att det här är ytterligare sånt som vi kan lägga till. Men sen samtidigt är det också så att vi måste ta ansvar för de människor som går på kurs hos oss. Vi pratar mycket om digitala klyftan och vi pratar om 80-åringar som inte har bank i det eller sånt. Och när skapade vi det? Vi skapade ju då när det var möjligt eller möjligt att säga nej eller extremt så fort att säga ja. Jo, men jag vill också vara med i den utvecklingen. Och nu ser vi att det håller på att hända igen. De som är utvecklade, de som har lång utbildningsbakgrund och allt det där, de tar för sig. Och våra deltagare är kanske mer försiktiga och också mer påverkade av den här allmänna rädslan eller försiktigheten och larmrapporter och allt vad det är. Och det är där jag menar att om inte det är traditionellt folkhögskolearbete, vad är då det? Att man vidgar människors syn på det som sker i samhället och ger dem samtidigt möjlighet att påverka det, förstå det och påverka det. Så för mig är det väldigt traditionellt att jobba så, fastän med helt nya metoder.
Men jättespännande att höra. Och du pratade ju för inte så länge sedan här om just det här hur ni skapar avatarer kring personalen som kan prata arabiska och som kan prata somaliska och så vidare. Och om vi vidgar det då till att folkhögskolan och speciellt allmän kurs har ju ganska många deltagare med olika typer av behov. Alltså olika typer av behov. Och så min fråga blir ju då, på vilket sätt kan vi använda AI för att stödja de deltagarna? Och då kan det handla om allt ifrån liksom deltagare med dyslexi eller jag skulle också säga kanske social fobi eller att man kanske inte kan svenska helt perfekt.
Det är ju där någonstans vi jobbar jättemycket. Vi ser det verkligen att vi når nu såna som vi inte når. Och även fast barna traditionellt har nått ganska många grupper som har just den här sortens svårigheter, så ser vi nu att vi har hittat ett sätt att jobba där det är möjligt för så många fler att delta. Och det är på grund av de digitala utvecklingen överhuvudtaget. Det sättet som ungdomarna till exempel hanterar sitt liv. De lever ju helt digitalt numera, de allra flesta. Vi har valt att använda Discord som undervisningsplattform. Därför de är redan där. När de kommer till oss jag tror att det är 95% av, eller något sånt, som är redan på Discord. Alltså det är en miljö som de känner till. Och nu faktiskt så har vi också börjat känna till det. Och förstår vilka förmågor även, alltså det som...
Jag tror många av våra lyssnare inte vet vad Discord är. Så kan du kanske bara snabbt förklara vad det är för något?
Discord är en plattform som utvecklades från början, förmodar jag, för spelindustrin. De som spelar digitala spel ganska snabbt hade ett behov att hitta varandra, prata om spelen. Och väldigt, väldigt snart prata om allt. Det är så vi ser nu för tiden när vi är med på Discord. Att man samlas kring ett gemensamt intresse. Från början var det Discord. Eller spel, digitala spel. Nu för tiden kan det vara en idé som man har om framtiden. Man kan, då kallar inte det för föreningar. Men när man tittar på strukturen så bygger ungdomarna det som vi gamlingar skulle kalla för föreningar. Men ungdomarna kallar det för servrar. Och i de här servrarna har de demokratiska arbetssätt där de väljer inte styrelse. De väljer moderatorer för de som ska sköta den här servern. Att det finns massa funktioner som är för att hålla nivån på samtalet på den nivå som man har tillsammans bestämt. Här är vi snälla mot varandra, att här får både tjejer och killar vara. Alltså den sortens regler, de skapar allt det där. Jag som är en gammal föreningsräv liksom förstår att vi skulle kalla det för styrelse och stadgor och möten och sådär. Och den strukturen ser väldigt likadan ut, men den ser digitalt och framförallt den sker på ungdomarnas eget initiativ. Och jag blir lika snäv varje gång när jag hör att ungdomarna inte engagerar sig eller inte är intresserade, för det gör de. Det är bara att vi vägrar att se det. Och jag har jobbat länge inom folkhögskola, och nu de senaste åren när vi har börjat använda Discord så har det varit första gången i mitt liv så har jag fått vara med i de här diskussionerna som ungdomarna har sinsemellan med varandra. När de pratar om vardagliga saker, om sitt liv och om sina svårigheter och glädjeämnen, och vi får vara med. Vi får vara med där. Och vissa gånger frågar de oss någonting. Andra gånger får vi bara vara nöjet och vara de som liksom förstår oss på deras liv och sådär. Och det har varit oerhört givande för mig som har en inställning att det är unga människor som är kloka i det här samhället. Inte vi som är grå som jag. Vi har en massa erfarenhet och vi kan liksom slå mynt av det och klara oss fint och så. Men ungdomarna är kloka på riktigt när man ser deras briljans och ser förbi det. För där finns det inte sociala fobier och där finns det inte funktionsvariationer och där finns det inte det ena och det andra. Där finns bara den här dialogen. Sen finns det jättemycket sånt som inte är bra på de digitala plattformarna också. Men hör och häpna, det hanterar de också. De har alltså jättefina strategier hur de jobbar om det är någon som kommer in på våra server och försöker sabotera det. Och då hjälper alla till. Alla som är i den här servern. Alltså hela föreningen går och säger, men så här får man inte bete på våran förening och sådär. Så det kanske blir lite väl entusiastiskt inför det, men det är verkligen roligt att se och få vara del i det. Och liksom, jag måste erkänna att jag måste googla rätt ofta liksom, vad säger de, vad pratar de? Därför de använder ord som inte är vana för mig. Eller kanske ChatGPT nu frågar jag nu för tiden då, men kan ju ändå jättesnabbt se det här. Och vi ser ju det att de hjälper varandra också. Vi har ju ett mål med vår folkhögskola att det ska vara öppet 24/7. Jag har fortfarande arbetsmiljöansvar för personalen, även för deltagarna i och för sig. Att jag tycker att det är bra att man sover lite då och då. Där är det, vi ser på sen kvällstid eller sådär, så hjälper de varandra med de uppgifterna som de har fått på dagen från oss och sådär. Det är Discord i korthet. Var det svar på mitt prat?
Ja, tack för svaret. Ursäkta, jag drog in dig på ett sidospår. Frågan var ju, vi kan väl fortsätta där egentligen. Hur kan AI användas för att hjälpa och stödja deltagare med särskilda behov?
Först och främst så är det så att jag och vi på Bona tänker inte att de ska klara av Bona. De ska klara inte av skola. De ska klara av livet efter Bona. Och då är vår idé, och det är det viktigaste egentligen, är att om vi ser till att våra deltagare får möjlighet att testa, lära sig att förstå hur AI fungerar, vad AI är för någonting, då har de också det som de kanske inte hade haft om de inte hade gått på folkhögskola. Alltså de har någonting som gör att de kan hävda sig i samhället och hävda sig i arbetslivet. Det är nog det viktigaste som jag tycker att integration av AI. Alltså det som man lär sig under folkhögskolan har jättestor nytta när man sen slutar på folkhögskolan. Men sen finns det som sagt små hjälpmedel. Det finns ju just det här att man kan få påminnelse, man kan få struktur, man kan få hjälp av AI. Alltså nu när generativ AI har blivit duktig, så om man är lite osäker på hur man skulle prompta eller sådär, så kan man be AI om hjälp för det. Jag skulle, nu har vi tema farväl till vapen på Bona. Vad betyder det? Hur skulle det vara med? Kan du ställa mig 5 frågor? Säger man till ChatGPT. Och utveckla utifrån det. Det är sånt vi håller på med. Och det tycker jag liksom, då behöver man inte ha någon variation överhuvudtaget för att ha nytta av det. Men jag tror att just de som kanske har de här svårigheterna får kämpa lite extra för att få möjligheten. Och på Bona ska de få det. Och Bona ska vara naturligt. Och det där är någonting precis som allt annat. Man måste göra en sak ganska ofta för att lära sig. Det räcker inte att man får en information om att ja, det här finns. Och du kan kolla där när du behöver det. Det är någonting som måste liksom vara med hela tiden. Så jag själv försöker använda AI minst 10, eller ChatGPT minst 10 gånger om dagen. Så ganska mycket av min tankeverksamhet går till att ja, kan jag göra det här med AI? Och det är inte alla gånger att det är lysande att göra det. Men det är så jag lär mig hur jag ska använda det. Och den inställningen skulle jag vilja att de som går på Bona får med sig. Och sen finns det som sagt massa sådana här praktiska exempel på. Kan man få en bot som säger att ja, nu är det dags att gå till diskussionsmatte. koppla upp det eller gå dit, så är det ju en jättehjälp. Där man kan känna att jag klarar min vardag nu. Tidigare var det någon annan som behövde säga det här till mig, men nu kan jag fixa det själv och sådär.
Jag älskar din entusiasm och din nyfikenhet och är så tacksam över att du tog dig tid att dela med dig av lite både resonemang och varför och konkreta exempel på vad man kan göra. Jag har många fler funderingar, så att det kanske är så. Jag kan tänka mig att det är också en del av våra lyssnare som skulle vilja liksom få ett fördjupat resonemang, till exempel om det här med demokratifrågorna och folkhögskolans uppgift och hur man kan gå vidare vad gäller kompetensutveckling och så. Men så jag hoppas att vi kanske får en stund till med dig vid något tillfälle. Men just nu vill jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid, Anneli. Det var väldigt, väldigt roligt att få prata med dig. Tack!
Tack så hemskt mycket, säger jag också. Det var väldigt roligt att prata med er. Jag blir alltid lika glad när jag får prata om det som är närmast hjärtat.
Det är bra!